Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det hade dröjt hela 25 år sedan Tre Kronor tog sitt senaste VM-guld. Men när man överraskande nog plockade hem mästerskapet i Wien 1987 så var det dessutom första gången som Sverige blev världsmästare utan att turneringen drabbats av bojkott. Mästerskapet präglades dock nästan mer av protester, ett velande förbund och domstolsbeslut än vad som hände på isen. Men efter mycket om och men, 2-2 mot giganten Sovjet och hela 9-0 mot Kanada, så blev Tommy Sandlins gäng guldmedaljörer i kavaj när ryssarna besegrade Tjeckoslovakien i sista matchen. En av Sveriges stora hjältar blev ändå 27-årig forward från Rosersberg. Han landade på hela 162 A-landskamper under sin karriär. Men det här blev enda mästerskapstiteln i den blågula tröjan. Vi säger varmt välkommen till podden, Viasats hockeyexpert Håkan Södergren.
Tackar!
Du, 34 år sedan, Håkan. Hur väl sitter det här mästerskapet kvar i minnet?
Ja, egentligen så är det väl fragment av det som hela tiden liksom dyker upp. Sen blir man ju påmind och tack vare intresserade människor som du här, Niklas, så är det ju också så att man får lite inskudd från utsidan så att säga. Så att man letar upp lite sekvenser och säger, ja fan, du har nog rätt. Alltså, det hände nog, ja det var det så här. Men alltså, vissa delar är ju borta, men mycket av det som egentligen inte har skrivits eller pratats om, det är det man kommer ihåg själv. Ja. För att det är liksom vissa sådana här instickningar i omklädningsrummet, på hotellet eller ja, var det nu att vara, va? I bussen till arenan och sånt där. Va? Så dyker upp lite saker till och från.
Hur var uppladdningen inför det här mästerskapet som ju många inte direkt räknade med att ni skulle vinna?
Nej, och det var ju lite konstigt egentligen, för att jag har sagt det vid ett antal tillfällen då också att vi hade ju faktiskt gjort en nästan ännu större prestation vid VM året innan, 86 i Moskva, där vi kom med en väldigt massa debutanter, ungt lag. Ja. Curry Lindström hade fått tag över på lite kort, med kort varsel där och vi skakade ju faktiskt Sovjet då på hemmaplan i till och med sista matchen, alltså till och med sista 5-6 minuterna så vitt jag kommer ihåg. För oss i laget så var det väl liksom en större ambition att tro på att det här skulle funka än vad kanske folk runt omkring oss hade gjort, va? Dessutom hade vi vunnit mot ryssarna för första gången, eller Sovjet, förlåt, jag säger alltid fel där. Så hade vi slagit dem innan för första gången på 50 möten också, så att det i gruppen var vi nog tämligen positiva och övertygade om att det här kunde gå.
Det hände som sagt mycket utanför isen i den här turneringen. Och för att ge en lite kort redogörelse för de som inte kan storyn, så var det ju så att Miroslav Sikora spelade för Västtyskland. Men då han i en tidigare turnering även lirat för Polen, så lämnades in en protest från tre landslag. Den godkändes av internationella ishockeyförbundet. Västtyskland tappade sina inspelade poäng, men fallet togs då upp i domstol där man kunde visa på att Sikoras medverkan godkänns inför mästerskapet. Så förbundet fick återkalla sitt beslut. Västtyskland behöll sina poäng och det här innebar också att ni, Håkan, tog er vidare till finalgruppspelet. Hur var det här kaoset att följa som spelare?
Ja, det var ju egentligen lite över huvudet på oss, för att dels så var vi bara informerade när det var de facto allting, och det innebar ju då som sagt att vi fick först ett besked om att vi inte hade gått vidare, att den här protesten hade godkänts och att Finland hade gått vidare. Och sen gick det här vidare då till Landesgericht, som det hette, och han hette Klebermas, vissa saker sitter fast, vet. Och då hade vi faktiskt, och nu svär man ju i kyrkan lite, då hade ju vi liksom varit ute på lite right and tight där, för vi var ju egentligen ute i turneringen och var jävligt besvikna, så att vi hade ju varit ute och sett oss om på stan lite.
Det är preskriberat nu.
Ja, precis, det är det. Så när vi kom hem och fick reda på det här att det hade gått vidare, så var det ju liksom en boost, och tänkte vi att oh, wow! Det var ju liksom under processens gång, så var ju vi långt ifrån dem som var informerade först. Det fanns ju ingen liksom internet eller något sånt här. Så att vi hade två lägen. Ett, vi var ute, och sen när vi kom hem efter att ha varit ute på kvällen, och så var vi inne igen. Så att det var en bra kväll ute, med andra ord.
Ja, jag förstår det. Du, var det hos er utöver den här kvällen på stan och mycket djävulskap så att säga under turneringens gång?
Nej, det var det ju inte. Man var... Alltså VM är ju väldigt speciellt, så tillvida att du umgås egentligen med någon annan än dig själv.
Ja.
Ja, eller rumskompisen och sånt där. Så att du pratar med honom mest då. Sen tränar du, sover, äter, spelar. Det är ju jäkligt intensivt, och du får ju inte än så mycket kontakt. Speciellt då på den tiden, så det var ju inga internet eller sånt där. Så att det var ju mest journalister som ett eller annat sak hade nyheter med sig, både från Sverige och runt turneringen då. Så att, men övrigt så var det ju bara ishockey. Så att man var ju på något vänster inlåst i ett litet skal där man bara fick veta det som man måste veta. Och sen var det ju bara hockey dygnet runt. Ja. Det, i och med att det är på slutet av säsongerna också. Och då ska också till saken höras, alltså att du hade ju legat på träningsläger ofta 5-6 veckor innan ett VM. Så att du är ju rätt så inne i den där lilla bubblan, som det numera kallas.
På den här tiden avgjordes ju allt via ett andra gruppspel, då spelen är bland annat lika 2-2 mot giganten Sovjet då. På den här tiden handlade det väl mest om att inte förlora med allt för stora siffror mot dem. Det är väl i alla fall så bilden var här hemma.
Jo, oh, men det stämde rätt bra, va? Och jag för mig då till exempel, och jag bara får dra det tillbaks ett år, för det kommer jag ihåg, va? Då hade vi liksom spelat... Jag hade spelat tre matcher mot Sovjet då under säsongen. Två träningsmatcher, en i Isvestia. Och vi hade förlorat alla, tror jag, med tvåsiffrigt.
Ja.
Så att den storyn som kom då när Peter Åslin var hjälte, den kom ju lite av det. Va? För jag hade haft målvakter som hade släppt in så mycket mål. Så att när vi väl då fick Pekka skador inför sista matchen mot Sovjet, då sa man att ta in Åslin, va? Det kan inte bli värre än vad det har varit. Och han var helt, ja. Nej, men han var helt strålande, för de visste ju inte vad han var för keeper. Så de hade ju liksom, de hade ju noll och nix erfarenhet eller kunskap om vad han var bra eller dålig på. Men så att vi var ju vana att förlora stort. Vi var vana att vara nära. Men så trampade de alltid i en växel till då på sista perioden och sånt där. Och så var det den där 3-4-5 målets skillnad.
Men sen i er sista match blev det ju sjuka 9-0 mot Kanada. Vad fan hände där egentligen?
Ja, det där finns ju alltid diskussioner. Och många som är utanför då, så har alltid sagt att ja, Kanada hade inget att vinna eller sånt där. Och de hade varit ute på stan eller de hade dåligt lag eller sånt där. Men alltså jag köper inga av de där grejerna, för att vi som spelar, för oss så var det inte speciellt lätt alltså, utan det var rätt tufft och rätt fult spel som alltid mot kanadensarna. Och det hade ju också sin tillbakaverkande effekt från en match i året innan 86 när de körde över Pekka Lindmark. Vi hade ju då året efter rätt så mycket revansch för den situationen. Men sen hade vi också alltså, vi hade ett läge på medalj, så bara det var bra.
Ja.
Vi hade så att säga allt i våra egna händer, och vi sa ju det i sista matchen, vi var rätt fräscha alltså, att det är ju bara att köra, vi gör så gott det går, sen får vi se vad som händer. Vi hade ju också illusioner om att Tjeckoslovakien och Sovjetunionen, lite av samma andas barn på den tiden, de skulle ju spela på ett sätt som gjorde att vi hamnade längst ner av de två i alla fall. Så att vi hade väl givit upp hoppet lite om att det resultatet skulle passa oss så bra som det sedermera gjorde. Utan vi körde bara. Sen hade vi gjorde en fantastisk match. Allting funkade för oss. Och de försökte så gott de kunde. Men sen efter ett tag, när det gick bättre och bättre för oss, då var det kanadensarna griniga. Och då började de slå och hugga. Och då gick det ännu bättre för oss. För då tappade de koncepten totalt.
Som de var inne på där. Ni satt ju på läktan, om man vill kalla det i alla fall. När guldet säkrades. Via målskillnad i och med att Tjeckoslovakien inte vann mot Sovjet. Vad minns du från den matchen?
Ja, jag minns väl så mycket så att vi satt ju ute i en sponsor-lounge. Vi hade inte biljetter in på arenan. Så att, och den anledningen så kunde vi inte se annat än på TV. Och sen hörde vi jublet inifrån arena, för det låg ju så nära. Men vi kom ihåg att det såg inte bra ut, va? Kvitteringen där hjälpte oss lite, det var väl krut av. Och sen har jag för mig att det var det Igor Stelnov som avgjorde. Och då, men då, det var ju liksom så att det här oavgjorda resultatet, det hade ju inte passat oss. Men just det ryska vinstmålet gjorde väl då så att säga att allting gick vår väg.
Men det måste ju känns helt sjukt för er att, alltså, Sovjet på sätt och vis fixade guldet åt er.
Ja, just för den, utifrån den uppfattningen då att de skulle ju göra allting så att vi inte vann, att någon av de två vann så att säga, va? Och att det här resultatet då, jag vet inte om de var medvetna om det, att de hade räknat på det eller vad som helst, va? Men man vart ju positivt överraskad i alla fall när det målet kom. Så att det var ju... Nej, det var som sagt överraskad, positivt överraskande.
Men hur var annars er relation till Sovjets spelare på den här tiden?
Det var ju, alltså, jag är 59. Mm. Det är Krutov och Kasatonov är 59 också. Så vi hade ju spelat mot varandra hela vägen upp. Larionov kom in på juniorlandslaget. Makarov och Fetter som dök upp då på seniornivå. Va? Men vi hade ju spelat mot de här hela gänget. Och i stort sett resten av killarna också under hela 80-talet mer eller mindre. Så att man visste ju och kände dem på plan väldigt väl. Men utanför så hade man ju väldigt lite kontakt med dem. För att dels så kunde ingen av dem engelska. Larionov var en av få, han kunde lite tyska, han kunde lite engelska, allting. Så han var den som man pratade med vid något tillfälle. Och då var det väldigt kort. Och det var oftast på någon form av bankett eller någon tillställning i samband med turneringarna. Men du hade ju liksom ingen personlig relation till dem annat än som hockeyspelare.
Var det tidigare än 87 som man hört om liksom bytesaffärer och sådana grejer med sovjetspelare?
Nej då. Men det var mer utanför, för att i sfären runt hockeylaget så fanns det ju en väldig massa människor. Speciellt om man åkte till Ryssland, då fanns det politrucker och det fanns tolkar och allting sånt där. Och de ordnade ju alltid lite bytesaffärer. Och då kom det aldrig liksom fram att det var spelarna eller sånt där, utan det kunde vara folk som jobbade på hotellen, folk som var tolkar eller... Någon så att säga i sfären runt som alltid var den som egentligen startade eller fixade och ordnade. Så att vi visste ju aldrig var saker och ting hamnade så sagt. Hockeygrejer och sånt där, där var det mer att det var ju som alltid, det var ju ett betalmedel på den tiden som till exempel materialförvaltarna hade för att fixa och få hjälp i handlarna eller få lite... Ja, det de behövde egentligen för att göra vår tillvaro dräglig i Ryssland.
Men vad var det man kunde byta till sig? Alltså var det rysk kaviar eller vad handlade det om för grejer?
Ja, rysk kaviar. Alltså princip, vi åkte ju på Öster egentligen hela min karriär. Och det är egentligen det enda du kunde få med från Ryssland som var bra. Det var ju då de här baborska figurerna så att säga, som du sätter i varandra.
Ja.
Du kunde ha mirporslin som det hette, som var ett väldigt fint porslin i Ryssland. Hos oss var det kanske inte så fint. Kubanska cigarrer, rysk vodka och rysk kaviar. Det var liksom det som var attraktivt för oss då. För att mycket annat var det egentligen inte man ville ha med sig från Ryssland. Okay. Pälsmössor i och för sig, det kunde man ha med sig.
Det är kul ändå att placera den grejen i dagens kontext. Att man skulle gå och byta pälsmössor med de ryska spelarna på ett VM.
Ja, det var en annan tid.
Härligt ändå.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men... När det här var klart då, när Sovjet hade besegrat Tjeckoslovakien och ni visste att det blågula guldet var säkrat så att säga, hur blev firandet?
Det blev ju lite kaotiskt för att det är ju som alltid när det är en sån här första gångsgrej, allting blir ju spontant. Först var det en bankett på det sedvanliga sättet med lite tal och lite gratulationer och avslutning av turneringen och sånt där. Och då faktiskt var det ju så att då kunde man gå och prata med ryssarna och då kunde man prata med tjeckerna och allting sådär. För tjeckerna var lättare att prata med, de kunde tyska de flesta. Så att på det viset var det lite spontant och då var det alltid någon som kom med en flaska över och så satt man så och pratade lite över en snaps eller vad det var man kunde vara. Så att då, men det var ju liksom aldrig gemytligt eller personligt. Det var lite staccato på fraser här och där och gratulerade så vi tyckte ni var bra och vi tyckte ni var bra. Alla var bra helt plötsligt. Men nej, men det var ju lite så. Det var slutet på en lång säsong och alla skulle på ledighet och då var man liksom lite mer öppen för att träffa varandra.
Var det inte så att ni hade väl någon egen guldmiddag som det var ett gäng tennisspelare som fixade?
Nej, vi hade varit ute och gjort lite strandhugg då, som jag sa innan vi var klara för slutspel. Så vi kände ju till några fina ställen där nere, så att efter banketten så hamnade vi ute på ett illustert litet ställe. Och där så var det några tennisspelare som hade dragit från, jag tror det var i Hamburg eller sådär, det var en turnering, grusturnering som det var mycket svenskar som spelade. På kvällen så hamnade vi tillsammans med dem ute på ett ställe. Och då dök kanadensare upp, ett gäng kanadensare upp på det här stället också. Och då kom det väl så att det var en liten diskussion där, om vi får kalla det så. Där nevarna tog överhand av det ena. Så att egentligen för att få det lilla upptåget då, så att säga, att stilla sig lite, så var det någon som skrek att baren är öppen. Det är öppen bar, det är bara att beställa, det är bara att beställa. Och då tror jag det faktiskt var Micke Pernfors som lät guldkortet ligga i baren där. Och på det sättet vart alla vänner igen.
Det skulle fram ett guldkort och fri bar, så löste sig alla problem.
Jo, men det är väl så. Det är väl enklaste sättet att få många människor att gilla varandra.
Ja, verkligen.
Gratis är gott, som det heter.
Det var ju stort som tusan att ni tog hem det här guldet. Hur märkte man det väl på plats?
Egentligen så, inte så mycket på plats. Visst, det var jättemånga svenska supportrar, men återigen, som alltid då, så säga, när du har spelat en sån här turnering så är det ju officiella avslutningar och det är middagar och allting sånt där. Så det var ju först egentligen på vägen på morgonen när alla vaknade i någon form av dimma där, som man skulle packa och hämta hockeygrejerna och sen skulle man flyga hem, va? Men då hade vi redan fått reda på, eller då hade vi fått reda på kvällen då, att vi skulle faktiskt åka chartrat flyg hem, så att det hade blivit lite ändring av planerna. För att det skulle bli en mottagning på Arlanda, någon avslutande presskonferens typ, och sen så skulle det vara tack och hej. Så att det var det vi visste när vi satt oss på flyget och lite trötta.
Visst var det också en ganska prominent person som ringde och gratulerade när ni var på spelarhotellet?
Ja, för att vi kom ju hem och skulle käka och byta om då efter matchen och sen dra på banketten. Och då under tiden så passade vi Pekka, Lasse Karlsson och Micke Andersson, Kiruna-maffian som vi säger, som hade ett eget rum. Då passade de på att spela lite kort, va? För det gjorde ju de dygnet runt när de inte hade någon annan för sig. Och då ringde det på telefonen på Pekkas rum. Och då tror jag det var Lasse Karlsson som svarade. Och när han tog upp luren så var det väl någon hovförir eller någon renare som hade frågat om det var Pekka Lindmarks rum. Ja, det var det väl, sant. Vem är det som frågar? Så, då hade det kommit fram att det var kung Karl 16 augusti som ville gratulera till guldet. Då hade han väl bara räckt över luren till Pekka, så han sagt att du, sa det är Chabo som ringer. Så han menade på att det var kungen som ringer, så du får ta det då. Så.
Hur var det att uppleva Kungsträdgården när ni kom hem?
Omtumlande ska man väl kanske mest påstå, men fantastiskt roligt också, för att det var ju som så att det här var ju, alltså, allting var ju mer eller mindre spontant. En måndag eftermiddag i Stockholm då, på, jag tror att vi var där någonstans vid 3-4 tiden och sånt där, vilket innebär att egentligen skulle det inte vara så mycket folk ute, utan det är ju arbetstid och så sagt, spontanitet var inte det som Sverige var kända för. Vi hade ju aldrig upplevt något liknande innan, så att, nej, men det var omtumlande, så att säga, med så mycket folk och just det, hela det balansen som var i samband med det här, va, med folk som ställde upp och spelade och sjöng. Och, ja. Det var inte särskilt svenskt.
Men det måste ju känts för er då helt sjukt. Alltså det måste varit som att vara inne i någon märklig dimma på något sätt.
Ja, det var det ju. Alltså allting var ju så här att folk var liksom, man stod ju ut som en fågelholkar hela tiden. Det var ju ända när vi åkte bussen in och allting. När vi landade på Arlanda, den uppståndelsen som var där ute. bussresa till stad med folk på broarna, på motorvägen, kortegen i Stockholm, avslutningen på i Kungsträdgården. Så allting var ju nytt. Allting var ju liksom första gångs upplevelse för oss samtliga. Så att, av den anledningen så var det ju svårt att egentligen ta in allting. Utan du fick ju faktiskt dagarna efteråt liksom titta på lite bilder och sånt där för att förstå hur stort det var egentligen.
Vad betyder det här VM-guldet för dig idag?
Ja, det är inget annat än att det ringer en jäkla massa folk och vill intervjuer hela tiden.
Ja, exakt. Nej. Det är bara en belastning.
Nej, men det har ju blivit en milstolpe i karriären helt klart. Va? Vi fick ju en massa priser, jag fick en massa priser. Det vart, på något vänster så vart ju det också, tror jag, lite starten för Sveriges, jag ska inte säga dominerande roll, va? Men vi var ju väldigt duktiga på hela 90-talet sen, och det, på något sätt tror jag det startade lite här, för att det var ju typ, vi tog ju det här sista steget över en tröskel som ingen hade gjort på 25 år. Det var väl ingen som hade trott att Sverige skulle bli världsmästare i ishockey igen, utan det födde ju någon sånt här något nationellt självförtroende inom hockeyn i alla fall. Så att jag tror att det var väldigt mycket viktigare än man kanske då förstod på den tidpunkten.
Men det måste väl ändå så här efterhand vara ganska häftigt att ni, alltså precis som du säger, känns det i alla fall så att det här blev startskottet för någonting.
Alltså det är ju som alltid när man ser ett resultat, så tänker man aldrig på vägen dit egentligen. Men alltså vi som hade spelat VM då 80-talet, vi var ju vana vid att egentligen kunde vi ta en bronsmedalj så var det faktiskt bra.
Precis.
Man hade ju aldrig funderat lite längre i trappstegen upp, så att säga. Men träningsmässigt, engagemangsmässigt, satsningen och allting, den hade ju ökat under hela 80-talet på klubbnivå och på landslagsnivå. Vi låg ju på mycket längre samlingar, vi hade längre läger, vi åkte och spelade fler matcher. Så att det var ju egentligen hela tiden en stigning i både satsning och resultat. Så att när det väl slog ut, och då återigen, jag får bara säga det, alltså 85 höll vi på att ramla ur. Då fick vi spela nedflyttningsgruppen. 86 tog vi silver och så tog 87. Det var ju nästan som det brukar vara vid såna här stora satsningar. Så du laddar så mycket så högt så att du orkar inte första gången. Men sen får du liksom betalt för den här satsningen genom att resultatet stiger och blir bättre och bättre. Så det var ju hela det arbetet egentligen framför. Den här gruppen som spelade i Tre Kronor på den tiden, den hade ju spelat i juniorlandslag och pojklandslag ihop. Alltså vi hade ju följt varandra väldigt länge. Vi var ju många som gjorde 150-200 landskamper i det gänget som spelade VM. Alltså.
Ja, ja, ja.
Så att det var ju mer eller mindre som ett klubblag. Nästan på samma nivå som CSKA var till exempel, som var ryska landslaget, eller sovjetiska förlåt.
Ja, men det är ju en jäkla skillnad om man ser då kontra nu, att som du säger, ni var ju nästan samma spelare mästerskap efter mästerskap. Idag, eller i alla fall de senaste åren, så är det ju, ja, men precis tvärtom.
Jo, det är det ju, va. Och nu måste jag bara gå lite framåt i min roll som jag jobbar med nu, va? Och jag har ju sett utvecklingen här, och nu är det ju så att nu får ju spelare till höger och vänster, alltså mellan länder, ligor, klubblag, landslag, allting. Så att det som förut var väldigt mycket nationella stilar i det tjeckoslovakiska laget, i det sovjetiska laget, det finska, det svenska, det tyska, det schweiziska, USA och Kanada, som också var rätt stor skillnad på hur de spelade ishockey, den har ju försvunnit lite. Nu spelar alla ungefär samma typ av spel. Man har vissa små nationella, ska man säga det, stilar som man behåller i vissa lägen, men i stort sett så spelar alla likadan ishockey. Det gjordes inte på den tiden. Det var väldigt, väldigt ska man säga, relaterat till utbildning och inhemska ligor.
Finns det några andra lite kul liksom anekdoter man kan slänga fram från det här mästerskapet?
Vi hade alltså legat på träningsläger i Gimo innan. Och där låg vikingarna också, alltså B-landslaget som alltid åkte till Sankt Petersburg då på den tiden, eller Leningrad,
ja,
och spelade en turnering. Och i sista träningen där efteråt så tänkte vi att nu jävlar ska vi ge dem lite jävelskap där. Så vi hittade alla deras kalsingar och strupper och t-shirts och sånt där, alltså deras civila kläder. Och så la vi dem i en plastpåse fylld med vatten, så hälsade vi upp den i taket liksom, som tack för den här tiden när vi hade varit på träningsläget tillsammans. Men vi tänkte inte det på att våra grejer var kvar i omklädningsrummet. Så när vi kom på morgonen och öppnade dörren, då var det surströmming i hela jävla omklädningsrummet. Och det låg alltså under sulorna på skridskorna, i axelkåporna på skydden, under i benskydden mellan och lite sånt där. Va? Så att,
ja, fy fan.
Ja, det var en jäkla lukt helt enkelt. Och sen visade det sig faktiskt att på vägen när vi kom då och spelade landskampen mot Tjeckoslovakien i Tjeckien, så visade sig efter ett tag att då var det, jag tror det var Tommy Samuelsson som jag tror var skadad också, på den, som var skadad, att han hade alltså en surströmming i hjälmen under det här svarta skyddet som han hade mellan hjälm och allting. Va? Så vi sa ju så här, det är så jävla undra på att du inte var markerad under den här matchen. Så här, det är ingen som ville åka i närheten av det.
Var det viktigt för liksom gruppen? Alltså om du förstår vad jag menar, byggde det upp någonting att man jävlades lite med varandra?
Ja då, det tror jag, för att även på den tiden så var det ju lite, alltså det var ett Färjestadläger, vi var några djurgårdare, det var rätt så mycket Björklöv och norrlänningar, så att det var ju liksom lite grupperingar när man kom in i laget, och det var ju väldigt viktigt då så att säga att, och där var ju Kurre Lindström fantastisk, och Kurres namn glömmer man lätt, att han var ju så att säga den röda tråden från 86 och 87 och sedermera lite längre fram också. För han var ju känd egentligen för att kunna, han var ju lärare. Han hade varit också på Barnens ö som sån här kollo, alltså lärare och allting. Och var ju van att ha lekar och frågesport och allting. Så han fullföljde det där. Han såg ju såna här grejer. Han tyckte ju det var kanonbra att vi liksom, att gruppen i sig hittade sätt att komma närmare varandra på såna här grejer. Så att det var nog också mycket mer viktigt än man tror, alltså, att det funkade på det sättet. För man vart, till slut så vart det inte så att man var från Färjestad eller man var från Djurgården eller Leksand. Eller, utan du var ju Tre Kronor-spelare, punkt slut. Du var svensk. Du hade inga klubbfärger med dig alls, utan du var en svensk Tre Kronor-spelare.
Tommy Sandlin som ni hade som förbundskapten det här mästerskapet, hur var han? Alltså, han var ju ganska känd för att vara, ja, men, ganska lugn och samlad ändå, men det här blev ju enormt stort och ganska upplåst liksom.
Tommy var ju extremt hockeyteknisk, hockeyteoretisk. Hade ju träningarna, genomgångarna, allting så att säga som hade med träning och förberedelse styrde han. Va? Till exempel så var det ju så här att när det var, det fanns, han kallade det stomspelare, alltså det som var genomgående i den stommen i laget.
Ja.
Vi fick ju en perm med brevlådan, en A4-perm, alltså i april-maj varje år när man kom hem från VM. Så kom den perm hem och där var alla träningar på alla samlingar. Låg det så att säga övningsförråd och allting. Och då skulle du lära dig där till träning, eller till den samlingen som kom och de träningar som kom. För då skulle du liksom, för att vara effektiv nog på isen, då skulle du ha läst in det här så att du kunde gå igång utan att man skulle behöva ha massor med teoripass och ja, träningarna skulle bli fördröjda med 10-15 minuter. Så att han var ju då den som egentligen hade allting vad det gällde ishockeyn och träningen. Och Kurre var den som var trivselfarbron, coachen, hade den här liksom samtalande tonen med spelare. Va? Så att, det var en jäkla bra kombination, för det var lite yin och yang över de två.
Håkan Södergren, stort tack för att du tog dig tid och snacka lite om VM-guldet 1987.
Tack själv. Det är som alltid kul att tänka tillbaks lite och försöka hålla koll på årtalen i alla fall. Det är inte så lätt alltid. Det var en lång karriär, va? Så att det finns lite att tänka tillbaks på.
Du har lyssnat på den fjärde och sista VM-guldspecialen från Släpp sargen. Har du missat någon av de tidigare tre så bör du givetvis gå tillbaka och lägga en stund på ytterligare hockeynostalgi och gött snack. Med det sagt så tackar vi för oss. Ordinarie avsnitt av Släpp sargen vet ni ju kommer ut på torsdagar. Hörs då och ha det fint så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.